Podplay. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
RFSL, som idag är våran fantastiska samarbetspartner.
Välkomna RFSL och alla eventuellt nya lyssnare till krimpoddarnas krimpodd.
Mm, välkomna. Kom in i den mänskliga värmen och häng med oss.
Är det inte där de är hela tiden? Är inte de definitionen av den mänskliga värmen?
Åh, då har du faktiskt rätt, Lena.
Men vi är väldigt glada för det här samarbetet, för att idag ska vi ge oss ut i, det har ju varit Pride-vecka, det bombarderas med härliga färger på de sociala medierna, men i samband med detta så sätter man ju också informationskampanjer och lyset på saker som inte är riktigt bra än.
Mm.
Så precis. Vad ska vi prata om idag, Anna?
Idag ska vi ägna ett helt avsnitt åt fenomenet hatbrott.
Och då är det ju så himla fint att efter pausen så kommer vi att få lyssna på en intervju med en person som är proffs på att arbeta med personer som har blivit utsatta för hatbrott just, som kommer från RFSL.
Mm, det känns oerhört viktigt. Det här fenomenet är en av vår tids stora farsoter, skulle jag vilja hävda.
Mm.
För att uttrycka mig lite modernt.
Som du brukar göra. Jag har dagen till ära satt på mig en t-shirt. Det är ju väldigt bra när man håller på med podd att liksom jobba med det visuella.
Just det, men för mig är det mycket.
Jag har jobbat min i stämning. Ser du vad det står på min tröja här?
No place for homophobia, fascism, sexism, racism and hate.
Tackar, tackar. Och det är väl den ståndpunkten vi har i den här podden.
Absolut.
Vi har ju pratat en del om värderingar och vår moraliska kompass och etiska riktning och så vidare i väldigt många av våra avsnitt.
Mm-mm,
men det finns ju få saker som triggar oss så jävulst som rövhatteriet att ge sig på folk på grund av vilka de är.
Ja, det är helt sinnessjukt dumt.
Säger hon med emfas.
Ja, nej, men jag håller med dig. Det här är viktigt. Men ska vi börja med att prata lite grann om vad det här omfattar, begreppet hatbrott?
Ja, det är ju ett samlingsnamn på olika brott. Och jag ska gå in på juridiken senare. Men brott som begås på grund av att gärningspersonen, den som begår brottet, har någon form av negativ inställning till någon. På grund av till exempel den personens hudfärg, vad den tror på för religion, vad den har för sexuell läggning och så vidare. Det här är ju liksom ett automatiskt brott mot de mänskliga rättigheterna. Alltså principen av att alla människor är lika värda.
Mm.
Mm.
Och man kan väl säga att den här definitionen av hatbrott varierar ju väldigt mycket mellan olika länder. Alltså det finns inte en unison internationellt vedertagen definition. Och det beror ju på att man betraktar olika typer av sårbara grupper som omfattandes av begreppet i olika delar av världen.
Mm. Och vi har väl kommit lite längre där, för i vissa länder är det ju faktiskt fortfarande olagligt att vara till exempel homosexuell.
Ja. Så är
det i sig är ett brott. Men jag ska säga att de här hatbrotten är också det jag kallar för dubbelt värdelösa brott.
Mm-hmm, berätta, hur menar du då?
Jag tänker så här, att dels är det ju värdelöst för den som är drabbad.
Mm.
Den som är utsatt. Men jag tänker också att varje gång en utsatt person, alltså varje gång någon drabbas av det, så drabbas också sekundärt alla andra som tillhör den gruppen. Alltså det ökar på oron, otryggheten. Alltså jag minns till exempel när jag gick i skolan på 90-talet. Då var det ju de här VAM.
Mm.
De som for runt.
VAM-töntarna.
VAM-töntarna.
Kan vi kalla dem det?
Vad sa du?
Kan vi kalla dem det?
Det kort och gott. Kan vi göra. Men de som skulle, jag citerar, knacka bögar.
Ja. Och också inte, gjorde det.
Jag också gjorde det. Det här var ju vidrigt och fruktansvärt för de som blir drabbade, händer ju än idag. Men det var ju också, för det märkte jag på mina klasskamrater. Mm. Det var ju så himla vidrigt för de som tillhörde, de var liksom rädda hela tiden för att fenomenet fanns. Så att det liksom drabbar gruppen så hårt varje gång det händer någon annan.
Ja, men alltså de här brotten jämställs ju faktiskt emellanåt med terrorbrott.
Ja.
På grund av att de delar den egenskapen. Att det här hatet ska riktas mot en hel grupp eller till och med en hel befolkning.
Ja, exakt. Och det du också säger, för ett av rekvisiten för att det ska bli ett terrorbrott är att det ska injaga fruktan i en hel befolkning. Och det är ju precis det det gör, även om det kan vara en del av en befolkning.
Mm.
Ja, men hur ser det ut då, Anna? Har du något? Du brukar ju börja så fint och ta med oss ut på en liten resa.
Ja, har du packat lilla packsäcken? Packsäcken också?
Ja, packa packsäck. Packa pappas kappsäck. Ja. Där fick jag till det. Nu åker vi.
Vi kommer återkomma lite grann till lagstiftningen, men begreppet hatbrott och en straffskärpning som du kommer berätta lite om infördes faktiskt i Sverige först på 90-talet. Men det var ju långt innan dess som vi hade problem med främlingsfientlighet i det här landet.
Mm.
Och det är där hatbrottsbegreppet egentligen har sina rötter. Och då ska vi tillbaka ända till 40-talet. I slutet på 40-talet då lagen om hets mot folkgrupp inrättades. Och den här lagen kom ju till då efter andra världskriget för att skydda mot de här antisemitiska vindarna som liksom for över inte bara Sverige utan en stor del av Europa då efter Hitlers förintelseverksamhet, om man får säga så. Och det här har ju då kontinuerligt sen utvidgats till att omfatta andra grupper i termer då av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung.
Mm.
Trosbekännelse var inne på, men också sexuell läggning. Jag nämnde ju det här med att hatbrottsbegreppet och den här straffskärpningen instiftades på 90-talet i Sverige. Och här var man influerad av jänkarna. För att redan under 70- och 80-talet så hade man fört ganska mycket debatt kring behovet av lagstiftning som skyddar de här lite mer då sårbara grupperna. Och även i Sverige så blev det en debatt då när de här högerextrema framförallt grupperna började formas och breda ut sig i samhället. Och det här blev då liksom allt mer uppmärksammat och man såg då att attacker riktades mot asylboenden till exempel och flyktingförläggningar.
Just det.
Vi hade, du var inne på vitariskt motstånd och andra typer av naziströrelser, lasermannen härjade och sådär. Och här ändrades ju också lite grann synen på straff. Man gick ju då från en tanke om att straff syftade till att vårda till att i allt mer väsentligt skulle fokus nu riktas mot brottsoffer, vilket var lite ett nytt fenomen. Så nu var man ju mer inne på att man skulle faktiskt skärpa straff. Och prata mer om fängelse och så vidare. Man införde brottsoffermyndigheten, inrättades här i samma era. Och det här ledde då sammantaget fram till det här viktiga som hände sedan då under 90-talet. Och det var ju som sagt en väldigt viktig demokratisk signal till väldigt, väldigt många människor. Och tyvärr så ser vi ju ett stort behov av den här lagstiftningen och det här synsättet. För det här är ju inte ett fenomen som precis minskar. Att de här grupperna tyvärr utsätts för detta. Vill du ha lite siffror på detta fenomen också, Lena?
Det är bra att börja där. Så man vet hur utbrett det är.
Mm. Jag gick in och tittade på Brottsförebyggande rådet. Och 2018 så anmäldes drygt 7 000 brott med ett hatbrottsmotiv. Och det här är en ökning, en successiv ökning de sista åren så att säga. Så med 11% har det ökat då sedan 2016 och med hela 29% jämfört med 2013. Och tittar man på hur kurvan ser ut så ser man i piken här runt 2015 när den stora flyktingvågen kom till Sverige, så stack också de här graferna i höjden så att säga. Så att, och störst ökning av brott med då identifierade hatbrottsmotiv syns för främlingsfientliga och rasistiska brott. Och hatbrott som rör sexuell läggning.
Ja, men det känns ju förväntat. Men det känns också som en låg siffra. Det ska bli kul att höra sen på intervjun, men jag tror att vi kan förvänta oss ett ganska stort mörkertal, att anmälningsbenägenheten är rätt låg.
Ja, man kan ju anta det. Det finns ju en mängd skäl till som man kan anta bidrar till ett mörkertal här. Vet du vilka brott som var vanligast eller som är vanligast i den här? För det här är ju ett paraplybegrepp, kan vi kalla det så? Det innefattar ju ett flertal olika brott.
Absolut. Jag tror att det är hot, olaga hot.
Korrekt.
Jag vet att det är rätt vanligt med klotter. Alltså skadegörs genom klotter. Vad kan det vara mer? Ofredande.
Ja, riktigt.
Misshandel kanske?
Hets mot folkgrupp. Och hets mot folkgrupp, det tycker jag var en obehaglig läsning. Det är alltså ett brott som nästan har fördubblats från drygt 640 anmälningar 2016 till drygt 1160 år 2018.
En liten tanke här bara. För om man tittar på polisens arbetsmetoder, mycket av statistiken går lite hand i hand med polisens arbetsmetoder. Till exempel så gick ju narkotikabrotten väldigt mycket ner ett tag. Och det var inte för att folk slutade knarka, utan det var för att polisen inte hade riktad verksamhet mot narkotika. Och att det här går upp så mycket kan ju dels ha att göra med att det sker fler brott, men det kan också vara så att polisen har ändrat sina arbetsmetoder, utbildat fler personer och att man liksom är duktigare på att ta upp de här anmälningarna. Det kan gå lite hand i hand, tänker jag.
Absolut. Alltså statistik är ju alltid vanskligt på det sättet. Man måste förhålla sig till det med viss varsamhet. Men du, juridiken då? Kan du inte berätta lite vad du har på hatbrott?
Ja, låt oss gå in på juridiken. Det första jag vill säga är att det finns inget brott som heter hatbrott. Det är liksom inte ett eget brott. Däremot så finns det två stycken brott som är olika typer av hatbrott. Och det är det du har nämnt, hets mot folkgrupp i ett rena. Ska jag dra harangen så folk får veta vad hets mot folkgrupp är?
Ja, det tycker jag. Gör det.
Det står så här. Det är alltså brottsbalkens 16 kapitel 8 paragrafen. Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids, där har vi ett rekvisit, ska spridas, hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på. Och nu kommer lite uppradat här då. Saker man ska ge fan i och kommentera helt enkelt. Ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst 2 år eller om brott är ringa till böter. Och så finns det ju såklart också en grov variant med högre straff. Då är det hets mot folkgrupp. Och här kommer ju själva spridningen in. Så att jag kan inte bli dömd för hets mot folkgrupp om jag står i ditt hem och skriker saker till dig om din hudfärg.
Just det.
Då kan det bli ett annat brott med hatbrottsmotiv. Men det kan inte bli hets mot folkgrupp. Och ett annat hatbrott är också den här olaga diskrimineringen, och då läser jag den också. En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, genom att inte gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra. Det vill säga, om du inte får samma sak som alla andra på grund av någon av de här uppradade, då är det olaga diskriminering.
Men du, sen vi pratar ju här om klotter och skadegörelse. Mm. Är det också hatbrott, eller hur funkar det med dem då?
Där är ju liksom, de är ju egna brott. Men då kan man helt enkelt göra sig skyldig till, vi ska väl ta klotter då, skadegörelse genom klotter. Och då lägger man till harangen med hatbrottsmotiv.
Mm.
Det ändrar inte brottet, men det ändrar möjligtvis straffet.
Mm.
För då kommer den här straffskärpningsregeln. Så att om vi tar till exempel Anton Lundin Pettersson.
Mm.
Han som gick in på Kronans skola i Trollhättan och högg ihjäl människor med sitt svärd.
Mm.
Där bollade man ju fram och tillbaka huruvida det där var terrorbrott eller vad det var nu för någonting. Och då avslutade han, nu sköts ju han ihjäl, men man kollar ju ändå skuldfrågan. Och då kom man ju fram till att det var mord med hatbrottsmotiv. Grov misshandel med hatbrottsmotiv. Och vad säger det där egentligen? Jo, det säger att om han hade överlevt så hade han fått ett högre straff troligen. Mm. På grund av att mordet hade hatbrottsmotiv. Och då, det hittar vi nu i brottsbalkens 29 kapitel 2 paragraf. Punkt 7. Det finns då massa punkter i när ett straff kan skärpas. Och det här är då en av punkterna. Mm. Som försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas.
Mm.
Om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, uttryck eller annan liknande omständighet. Det är ju samma sak igen som vi känner igen från de andra hatbrotten. Men det man säger är, gör du ett sånt här brott och utredningen, alltså det du har uttryckt, det vi hittar i utredningen, bevis, kameror, vittnesmål och så vidare, går att bevisa att du gjorde det här på grund av ett hatbrottsmotiv, då kommer du också få ett högre straff.
Mm.
Rimligt.
Mycket.
Bra paragraf.
Ja. Yeah.
Kan jag känna. Och de här ärendena är åklagarledda. Ibland är det ju polisen som leder utredning, men det här är åklagarlett och du har också rätt till målsägande biträde.
Mm.
Då anmäler man den, det till åklagaren som går till rätten och så är det domstolen som beslutar om du får det.
Mm.
Mm. Det var juridiken bakom det hela.
Mm, det var det. När du gick polisutbildningen, hade du utbildning i det här då?
Jag skulle säga att den var rätt dassig.
Mm.
Vi pratar ju 21 år sedan. Självklart hade man ju, alltså inte specifikt, nu vet jag att man har hatbrottskursen. Det var ju den som Meta Broddare, vår poddkompis, var chef för när vi var lärare på polisskolan. Då var hon chef över hatbrottskursen. Så att nu ingår ju det polisens grundutbildning på liksom ett väldigt specifikt sätt, vilket det inte gjorde på min tid. Hur var det när du gick? För du är mitt emellan.
Ja, nej, men vi hade utbildning på det, så att säga. Och en sak, en särskilt viktig del som jag bär med mig från denna var den lilla rutan i RAR.
Mm.
I anmälningssystemet.
Ja.
Kommer du ihåg?
Ja, den kommer jag ihåg och den har kommit till sen jag blev polis. Mm. Helt plötsligt så fanns det en liten ruta och den rutan betyder att du kommer helt enkelt inte kunna klicka dig vidare i ett anmälningsupptagningsförfarande. Säg det tre gånger snabbt.
Ja.
Med mindre att du har ställt frågan, kan du ha blivit utsatt för det här brottet på grund av hatbrottsmotiv eller att jag som polis tänker, det kan finnas ett hatbrottsmotiv, då kryssar man helt enkelt i den här rutan. Så man måste svara på den. Kan det ha det eller kan det inte ha det?
Ja, den är tvingande och det är ju jättebra. Och samtidigt så undrar jag ibland om det kan finnas en grund för ett mörkertal här. Därför att det kanske inte alltid är klarlagt. Och det kanske är svårt att också ta ställning till med säkerhet.
Mm.
Alltid. Om det faktiskt är ett hatbrottsmotiv som ligger bakom brottet eller inte.
Sen har du säkert suttit framför ett gäng med personer som vet att de har blivit utsatta för någonting med hatbrottsmotiv men mörkar det själva av olika anledningar.
Mm, absolut, så kan det också vara.
Ja, men så nu jobbar polisen mer aktivt med det här. Det finns ju speciella hatbrottsgrupper runt om i landet. Hatbrottsutredare, alltså människor som är bättre på det här. Duktiga
utbildade,
på att utbildade.
Mm.
Och det här tycker jag är bra. Jag vet också att man jobbar rent operativt, att man inför olika allmänna sammankomster gör särskilda riskbedömningar. Kan vi ha en ökad risk för hatbrott under den här kommenderingen? Hur ska vi jobba kring det? Jag har jobbat många gånger på Prideveckan med skydd och hotbildsbedömning och kommenderingar och sådär. Alltså, det är ju någonting fruktansvärt deppigt med det. Att gå till jobbet, klä på sig, veta att man måste ha med mig hjälmen och benskydden och tandskyddet och så. Det har man ju gjort med allt från hockey till, inte vet jag, prinsessbröllop. Men det är något jävligt deppigt att behöva göra det. Och någon frågar, varför? Jo, för att det finns en klick rövhattar, ursäkta. Men så. Som nu kommer ge sig ut på gator och torg med liksom akt och mening att försöka jaga rätt på människor som står för något som de tycker inte om. Och därmed ska de typ klubba ner dem.
Ja,
det,
ja men precis.
Jag känner att jag blir frustrerad.
Ja, och det är det här som gör hatbrotten lite speciella ju. För det är ju inte egentligen liksom brottets natur som betraktas här, utan det är egentligen motivet. Mm. Alltså, man brukar ju tala om target violence i kontexten hatbrott. Alltså, att när man gör då en individ eller en hel grupp människor till targets, till måltavlor, utifrån då deras etnicitet eller religionstillhörighet, sexuella läggning eller vad det nu kan vara. Alltså det är inte själva individen egentligen som är intressant för de här förövarna. Utan det är ju att alltså det som motiverar brotten är att de representerar då en specifik grupp människor.
Och tänk då så djävulskränkande att vara en person inifrån och ut, uppifrån och ner, känna något, vara något, tillhöra något och veta att när jag går utanför min dörr då måste jag dölja det eller hålla undan det. Jag kanske till måste ljuga om någon frågar mig så. För att inte liksom bli drabbad. Alltså för den jag är.
Alltså fruktansvärt.
Ja, nej, det är ett jävla ovett. Låt oss lugna ner oss lite med en paus.
Åh, tack. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 160 av Krimpoddarnas krimpodd och idag pratar vi om hatbrott. Och nu Lena är jag superspänd på att höra intervjun som du har hållit med Kina Sjöström. Hon är ju kurator på en RFSL-mottagning, stämmer det?
Det stämmer helt. Och det var en intressant intervju och jag känner bara en djup ödmjukhet och tacksamhet vilket jädra viktigt jobb de gör. Låt oss lyssna.
Verkligen.
Då sitter jag återigen i Podplays studio. Nybyggt och tjusigt må jag säga. Och en ny intressant och spännande gäst sitter framför mig. Hon ska snart få presentera sig själv. Och ibland tar vi in experter när vi har valt ett område där vi själva inte anser oss vara expertis. Det är inte vårt kärnområde. Och därför är det superviktigt för oss att idag få prata lite mer med Kina Sjöström. Jag har skrivit kurator på RFSLs stödmottagning, en av dem. Välkommen!
Tack, tack.
Stämmer det?
Ja, jag är kurator och teamledare och jobbar på RFSL stödmottagning. Det finns en verksamhet som heter just så. Sen har RFSL fler kuratorer runt om i landet.
Ska vi börja vid RFSL då? Vad är det för något generellt och vad gör du specifikt? Så vi får en liten bakgrund till varför du är expert på det här.
Det skulle kunna bli väldigt långt svar, men RFSL står ju för Riksorganisationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer, alltså inte sexpersoners rättigheter.
Ja.
Så har vi det sagt. Och jag jobbar ju då på RFSL stödmottagning. Vi jobbar specifikt med att möta våldsutsatta hbtqi-personer. Alltså personer som har varit utsatta för hot, trakasserier eller våld. RFSL i stort gör ju en mängd olika arbete. Politisk påverkan, utbildningar, ser till att arrangera sociala mötesplatser. Så. Men jag jobbar då specifikt med våld, kan man säga.
Mm.
Jag har jobbat i väldigt många år med att möta personer som är utsatta för våld. Våld i nära, hatbrott, sexuellt våld.
Mm.
Men de senaste 9 åren har jag då varit på RFSL och specifikt träffat hbtqi-personer som där många har erfarenhet av hatbrott.
Hur kommer man till en stödmottagning? Hur får du tag på dem?
Ja, personer hittar oss eller blir rekommenderade att söka sig till oss. Man kan mejla oss, man kan ringa oss, googla på namnet så kommer man dit.
Mm.
Så det är ju helt frivilligt. Vi är ju en förening, så vi är ju inte del av någon myndighet eller annat, och man kan vara helt anonym när man tar kontakt med oss, och vi för inga liksom journaler eller
Nej.
Så.
Ett tryggt rum.
Ja, precis. Det är det som är tanken. Att vi ska kunna vara en trygg plats.
Mm. Mm. Och på er stödmottagning, jag har redan nu tolkat att ni arbetar med mer än specifika hatbrott.
Ja, vi möter också personer utsatta för våld i nära relation, sexuellt våld.
Mm. Och hur kan det se ut? Om vi ska ta, jag kommer till er, jag har letat upp er, jag kommer till er. Vem är jag träffar?
Mm. Då får du oftast tala i telefon först med någon av oss och se vad det är du har med dig och vad du tänker att du behöver hjälp med. Och sen är det väldigt olika. Vi kan erbjuda stödsamtal och bearbeta det man har varit med om på plats, om man är i Stockholmsområdet, eller på telefon eller videosamtal om man inte är det. Eller mejl om man trivs bäst med att bara skriva. Men också praktiskt stöd, som att så här få veta hur går det till om jag ska göra en polisanmälan. Vi kanske följer med, hjälper till att ta kontakt med socialtjänsten. Så en klassisk kurators roll så.
Mm. Och,
ni har haft brottsofferjouren här tidigare som gäster, och vi fungerar ju på vissa sätt ganska likt liksom en brottsofferjour.
Och jag hörde där av ditt svar att du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få komma till er.
Nej, absolut inte. Det kan vara något, och du behöver inte. Det är inget som vi... Alltså vi kan ju berätta om hur det går till och stödja i att göra. Men är det någon som inte vill göra en polisanmälan så pressar vi inte någon att göra det.
Sista praktiska frågan. Finns ni i hela Sverige och finns det tillgång till tolk?
Bra fråga. Ja, vi är en nationell verksamhet.
Ja.
Men vi skulle behöva vara ännu större och fler för att kunna möta alla hbtqi-personer som är utsatta för hot och trakasserier och våld.
Mm.
Men och vi kan vi har en möjlighet att boka tolk. Så det,
Bra. Men ska vi gå in på det här med hatbrotten då? Vi pratade innan pausen om hatbrott, att det skulle vara ett brott mot mänskliga rättigheter. Alltså det går ju emot den här tanken på att alla är lika mycket värda. Hur ser du på definitionen? Vi har definierat hatbrott utifrån litteraturen och utifrån polisiärt och juridiskt. Men hur definierar ni hatbrott?
Ja, det finns ju ingen enhetlig definition, så det är ju liksom lite klurigt. Men jag håller med om att man kan, alltså att se det som ett brott mot mänskliga rättigheter. Att vara utsatt bara för att jag är den jag är, och att inte ha liksom, inte möjlighet att vara sig själv eller vara trygg som den man är.
Vi kikade lite på statistiken. Vi gick till Brå helt enkelt. Och den har ju, det växer ju. Alltså det ökar brotten kopplat då till hatbrottsmotiv. Då var vi ju inne på lite olika förklaringsmodeller. Kan det, alltså att det har ökat, är det så att det faktiskt har ökat? Kan det vara så att polisen har aktivt mer börjat jobba mot det? Är duktigare på att, vi kommer komma in på det, men att man är bättre på att identifiera de här motiven? Eller är det så att samhället faktiskt blir värre. Alltså, hur ser du på statistiken? För ni lär väl kika på den.
Ja, absolut. Det gör vi ju. Och det är ju jättebra att Brå för den här statistiken. Alltså, det är inte heller något självklart om man jämför med andra länder att för sån här noggrann statistik. Men den är ju, som ni säkert var inne på, bara av anmälda hatbrott. Mm. Och vi vet att mörkertalet är jättestort. Så att det är jättesvårt att säga något om anledningen till som... Ja, ska inte upprepa vad du sa, utan med just att om det handlar om en ökning i utsatthet eller om det handlar om att folk är lite mer benägna att anmäla. Det kan inte vi veta, men vi vet att mörkertalet är jättestort. Brå försöker hitta några siffror för det där i sin NTU, Nationella trygghetsundersökningen. Där man tittar, alltså, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men det är jättestort. Och det jag tänker att ja, det är ju bra att det ökar, för jag tror att jag hoppas att det har att göra med att det är fler som vågar anmäla.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Det lät ju konstigt att jag är bra,
nej,
att det
nej,
ökar.
Nej, vi förstår, men det vi har varit inne på det här flera gånger i podden. Jag jämförde innan pausen här med narkotikabrotten som under några år gick ner rent statistiskt. Så det har ju inte att göra med att färre knarkade då, utan det var för att polisen inte hade riktad verksamhet mot det. Det är ju bra att folk vågar anmäla. Men jag tänkte om du har en känsla utifrån stödmottagning att ni liksom har mer och mer att göra. Det säger ju en del om hur det egentligen ligger till.
Jag förstår. Nej, men jag kan inte se. Utan jag ser att många av dem som kommer till oss har, alltså de flesta hbtqi-personer har någon erfarenhet av någon form av hatbrott. Alltså det behöver ju inte vara alltid så grovt. Det som är vanligast är ju verbala påhopp, alltså olaga hot, kränkningar och ibland också då misshandel eller så. Mm. Det är något som de flesta har någon erfarenhet av, eller väldigt många ska jag säga.
Ja.
Och det är ju många som inte. Alltså nu, sen så ska vi också nämna att den vanligaste motivet för hatbrott är ju främlingsfientliga hatbrott. Och, där, och det många vi möter har ju erfarenhet av både och. Liksom, har erfarenhet av, och det kan också vara en kombination av rasistiska och homofoba till exempel. En motiv när någon blir utsatt. Och det är inte alltid lätt att hålla ordning på vilket motiv hade den här gärningspersonen nu. Men så jag tänker att... Många tror, särskilt om vi nu pratar om homofoba eller transfoba hatbrott som jag jobbar mest med, så tror jag många har en föreställning om att det är ganska lätt att leva som homosexuell till exempel i Sverige idag. Mm. Och jämfört med många andra länder så visst, det är inte olagligt. Men det finns en, alla som tillhör hbtqi-gruppen har en medvetenhet i sig, alltså om att det här är något som kan ske och att det finns en extra vaksamhet på vissa platser eller i vissa sammanhang på att man kan bli utsatt. Och det tror jag vi behöver tala mer om, alltså vad den här risken för hatbrott innebär för grupper som är utsatta. Mm.
Och vi hade ju någon teori här om att en del av förklaringen till ett eventuellt mörkertal skulle vara att du kanske inte, det kanske inte var just i anmälningsupptagningen med polisen som du hade tänkt att komma ut eller vad det nu är. Det kanske inte var just den situationen när du, ja, jag är nog utsatt för ett hatbrott på grund av någonting. Det kan ju finnas andra typer av situationer man skulle vilja liksom... Jag tänker att det kan vara en inre brottningsmatch.
Ja, nej men absolut. Det är inte alla som är öppna. Man kanske är öppna i vissa sammanhang med vänner, men inte på jobbet. Eller ska man då göra en polisanmälan och det står i liksom
myndighetspapper
om att jag är utsatt för att jag är homosexuell till exempel.
Mm. Och sen ska vi vara tydliga med, rent juridiskt så spelar ingen roll om det stämmer. Alltså det räcker med att en gärningsperson tror att du är homosexuell och sen då ha ett sånt motiv för att då begå, om det kan vara ett olaga hot eller ofredande eller vad det nu är. Det behöver inte ens vara sant. Det är själva motivet som styr det rent juridiska. Jaha, vad blir det för konsekvenser? Alltså vad händer med de här personerna? Vad händer i mig om jag blir utsatt för ett hatbrott på grund av den jag är? Vad möts ni av där?
Ja, det kan ju ha ganska stora konsekvenser, alltså större än vad många tror jag tänker sig. Alltså vid utsatthet för all brottslighet så kan det ju uppstå rädsla för vissa personer, eller man är rädd att gå ut, eller man är orolig, eller sömnsvårigheter och sånt kan ju alla som utsatta för brott drabbas av. Men man brukar prata om att hatbrott är ett brott som drabbar värre. Hate hurts more är ett uttryck som jag tycker är bra. För att det är någonting när man blir attackerad i sitt jag eller i identiteten, inte på grund av någonting jag har gjort eller sagt, eller, utan bara för att jag är jag, någonting man inte kan ändra på. Och det får då större konsekvenser, kan få, för det är inte alla, alltså ser inte exakt likadant ut för alla, men, det kan... För det första kan det leda till normalisering. Vi är många som har särskilt... till exempel transpersoner som grupp är ju mer utsatta än andra inom HBTQI-gruppen. Och där är det så pass vanligt att man kanske till och med man blir normaliserad i den här utsattheten, som man nästan inte ser det som. Man tänker inte att det här är hatbrott, för man blir så normaliserad i en ständig... Ja, verbala trakasserier eller vad det nu
nedbrytning.
Kan vara.
Jag jämför med kvinnor som lever under långvarig fridskränkning. Att de till slut normaliserar saker som från början då kunde identifieras som brott.
Ja, men precis. Och också det här sättet att anpassa sig, att man börjar anpassa allt ifrån sitt språk, sitt sätt att gå eller var man rör sig någonstans för att undvika att utsättas för risken för hatbrott. Också något som påverkar en som per, liksom,
det som låter individ. Som att det är liksom starkt kopplat till skam. Alltså du måste ju, det är ju den du är som är angripen.
Ja, det är ju en annan konsekvens. Alltså, tyvärr, alltså, det är ju ofta kanske inte så uttalad, men att vi brukar prata om internaliserad homobi eller transfobi. Där man på något sätt tar på sig liksom skulden eller skammen själv, därför att jag är någon som sticker ut, jag borde inte vara här, jag passar inte in, alltså sådana tankar. Nu generaliserar jag, men
Det får vi göra i den här podden, ja. Vi själva. Man pratar ju också om att hatbrott är en alldeles särskild typ av utsatthet. Vad menas med det?
Nej, men det har ju att göra just med det här att det drabbar kanske på ett annat sätt när det drabbar ens identitet eller jag. Och att det också är, som ni har varit inne på, ett budskapsbrott, att det också förmedlar att andra också borde akta sig, så att säga. Och det gör ju att, alltså just den där, att man kan ha en liksom ständig medvetenhet och vaksamhet i sig att tillhöra en grupp som skulle kunna bli utsatt. Och det, vi brukar prata om minoritetsstress när det gäller utsatta grupper, och det gäller ju oavsett om det är man är utsatt utifrån rasism eller som HBTQI-person.
Jag kan berätta en anekdot från egen erfarenhet. Det här var ju då slutet på 90-talet, och jag och mina kompisar hade varit på en fest vid Centralen i Stockholm, och sen skulle vi gå genom Gamla stan till Slussen för att komma till Nackabussen och åka hem. En i vårt gäng var adopterad, eller är adopterad, men ser då inte vit och svensk ut och är fullt medveten om detta. Och han sa när vi hade gått över Tegelbacken och liksom precis ska gå in i Gamla stan. På den tiden, bara för att definiera det här, på den tiden så var Gamla stan, det var liksom allmänt känt att där fanns det mycket nazister, och det var väldigt många som blev utsatta för våldsbrott i Gamla stan av nazister om man såg utländsk ut.
Ja, och eller om man såg ut som ett mod eller vad det nu, alltså ja, på
allt,
olika sätt.
Allt som stack ut.
Jag var med, precis. Ja.
Och då när vi kom den här vägen så säger han då på riktigt att jag får nog gå runt. Alltså apropå brott mot mänskliga rättigheter, också faktiskt ett demokratiskt brott. Mm. Vi har inskränkt din frihet. Och han hade inte blivit drabbad än. Men just vetskapen om dessa tidningar, vet någon i skolan och så vidare. Så han tänkte på riktigt gå runt Gamla stan och då kanske missa våran nattbuss hem. Medan vi då förtjänade inte alls mer frihet än vad han gjorde kunde gå igenom, och det vart ju ett nej på det, utan då gick vi ju alla runt. Men jag tror att det är liksom, det säger så mycket om det här budskapsbrottet, att man skickar budskap till alla som tillhör en grupp.
Ja, och när man själv inte tillhör en grupp så kan det vara svårt att förstå det där. Alltså så såklart. Som du beskriver. Alltså att, ja, den där, och den där...
Jag tar det för självklart att jag går vad jag vill och jag har inte större risk att bli utsatt för brott än någon annan. För jag tillhör inte en av grupperna. Mm. Det är fruktansvärt.
Mm. Ja, det är ju det. Det är ju just att jag tror att det är just det där att vara medvetenheten om att tillhöra en grupp som kan bli utsatt eller också själv ha erfarenheter av att tidigare varit utsatt. Så den där ständiga att skanna av omgivningen, att vara vaksam på det hela tiden, och det gör ju någonting med en.
Men det ska jag säga, jag utbildar en del liksom, kvinnor i självskydd och så vidare. Kvinnor som grupp. Jag gör ju också konstant aktiva val.
Absolut.
Undviker platser, väljer andra vägar, bromsar in, släpper förbi, bedömer människor på ett helt annat sätt kanske än, nu vet, så självklart finns det ju män som också är utsatta och rädda, men generellt.
Ja, nej men absolut, det är ju samma form av strategier.
Och jag är också normaliserad i det.
Det finns ju, det är en annan diskussion, det finns ju länder där man har, alltså just när vi pratar våld mot kvinnor och hatbrott, så där man har tagit med kön som ett motiv när det gäller hatbrott också. Det har vi ju inte i Sverige.
Vad kan man göra nu då? Om någon av våra lyssnare tror sig veta någon som är utsatt för det här eller kanske själv är utsatt för det. Vad ska de göra?
Alltså om man nu känner någon som man tror är så här, prata och fråga om det. Också det, därför det är så många som kommer till mig som kanske har varit utsatta i offentlig miljö. Och som det som sårar mest är faktiskt att folk runt omkring inte gör något. Inte ens säger något, inte tittar, vänder sig bort. Så jag tänker, ser man någonting som händer så gå fram till den som är utsatt. Det handlar inte om att ge sig in, om det är något våldsamt så får man ju ringa polisen. Men att visa att man inte tycker att det är okej. Och på samma sätt, och kanske om man då ser någonting så kan man ju erbjuda sig att vara vittne om det är så att någon vill polisanmäla.
Nu tänkte jag på den här stickersen. Var man än går i New York så sitter det stickers i trapporna i tunnelbanan. If you see something, do something. NYPD. Det är lite samma sak här,
absolut.
Att inte tysta.
Nej, men jag tror att det är det som är... Man är rädd och man vill inte lägga sig i och jag vet inte vad det är. Alltså, men ja, tala om det.
Ja, det kan väl tämligen inte bli värre.
Nej, och är man utsatt själv så tror jag också att det... Nu låter det så här flummigt, vi ska prata om det. Men jag tror ju verkligen på att det är det första steget. Och sen kan man då prata med någon om, skulle jag vilja göra en polisanmälan? Är det här något som... Eller behöver jag något annat stöd av något slag? Prata med någon på ett tryggt sätt, på en trygg plats som förstår vad man talar om. Det finns ju, jag menar, både vi på RFSL och på brottsofficiorna så finns det ju kunskap om hatbrott.
Nu vet jag inte om det är en fördom eller varför jag känner så här, men är det så att de här grupperna har de så himla stor tilltro till rättsväsendet? Alltså jag känner bara det av mina egna möten när jag själv har varit polis, att det finns en ganska stor misstro till myndigheternas kapacitet att hantera mitt skit.
Absolut, vad bra att du tog upp det, för det är något jag gärna vill nämna som en av anledningen till mörkertal och till att man inte polisanmäler är ju att det finns, jag menar, vi har, pratar man HBTQI-gruppen så är det inte så väldigt länge sedan som gruppen var utsatt av myndigheter. Och många har erfarenheter från andra länder som är utsatta. Man
just
ser det inte som en trygg plats att gå till polisen. Så självklart, där finns... Och sen är det ju tyvärr, en del har ju också dåliga erfarenheter av att man känner att man har blivit dåligt bemött eller alltså inte blivit riktigt tagen på allvar. Och då kanske man inte gör de fler polisanmälningar.
Och hur funkar ert arbete? Har ni något samarbete med polisen? Utbyte av något slag?
Ja, vi träffar ju till exempel hatbrottsgruppen i Stockholm och andra då och då. Sen också RFSL på nationell nivå har ju möten med polisen på nationell nivå och pratar om till exempel hur kring utbildningar på andra sätt som polisen kan bli bättre på att se och när hatbrott sker och behandlar dem på rätt sätt och så. Så att vi möts.
Mm. För det är ju en sån pass viktig del redan vid anmälningsupptagningen att som polis leta, om man nu ska kryssa i den här rutan som vi pratar om, det är tvingande, man kommer inte förbi den, att liksom veta vilka frågor man ska ställa. Mm. Och därför är det också så himla viktigt att man som person, om man nu vill gå den vägen, ger de uppgifter. Vad var det som sades? För det är helt omöjligt att lista ut någons motiv om man inte får höra vad var det som sades, hur, när, varför tror du själv?
Mm.
Så att man är bjussig med informationen där om man är mogen för det.
Ja, men absolut. Och det tänker jag att de flesta som går och gör en anmälan är, om det, alltså, om man inte, annars anmäler man bara då misshandeln eller vad det kan vara. Nej, men jag tänker att bemötande är ju en jätteviktig del när det gäller det där första mötet, när man kommer in på en polisstation eller ringer 114 14, är ju jätteviktigt och ganska avgörande. Jag tänker att de flesta kan ju förstå att så här, finns det inga gärningspersoner att få tag på, eller det finns ingen, då blir ärendet eller utredningen nedlagd. Det är inte konstigt, men man kan återkoppla som polis, att återkoppla när ett ärende läggs ner, eller att spelar oerhört stor roll för personer att känna att man ändå har blivit liksom tagen på allvar.
Absolut. Mm. Pratar jag om dubbel eller sekundär viktimisering, att man liksom blir drabbad brott och sen blir man drabbad en gång till under processen.
Ja.
Mm, ja, då är vi glada för att det ingår i grundutbildningen.
Ja,
nu,
absolut. Det är en jätteskön förbättring. Och men jag vet att det behöver förbättras ännu mer.
Självklart.
Runt om på polisutbildningen.
Mm. Mm. Är det någonting du vill skicka med till våra lyssnare? Du har rätt många öron mot dig nu, om du har chansen. Jag har ett telefonnummer som jag ska säga på slutet. Men är det någonting annat som du vill skicka med till alla som lyssnar på oss nu?
Jo, men jag kanske vill lägga till att likheterna för de grupper som är utsatta för hatbrott är väldigt stora. Att vi pratar nu om utsatthet för HBTQI-gruppen mest här, men det vanligaste motivet är främlingsfientliga motiv.
Mm.
Och att det är konsekvent när vi pratar med varandra, organisationer som organiserar olika grupper, så ser vi att liksom, de här konsekvenserna är ju lika för alla.
Ja.
Så att jag vill påminna om att de här konsekvenserna gäller alla som utsatts för hatbrott, oavsett motiv. Mm. Och att det finns mycket likhet i grupperna emellan.
Mm. Och jag kan tillägga att vi som inte tillhör någon av sån här minoritetsgrupp, extra utsatt, extra sårbar grupp, ska vara jävligt ödmjuka inför det faktum hur bra man har det. Alltså, ingen skuld, men ibland behöver man påminna sig själv om
man kan ju vara lite
vad privilegierad man är.
Precis, att man var medveten om sina privilegier.
Exakt.
Eller vilka normer man följer och inte då.
Exakt.
När man inte bryter mot normer kring allt ifrån hudfärg till sexuell läggning eller könsuttryck.
Exakt. Då avslutar jag med att säga att om du behöver komma i kontakt med RFSLs stödmottagning så är numret 020 34 13 16. 020 34 13 16. Och så tackar vi Kina Sjöström för att du kom och spred lite kunskap över ämnet.
Tack så mycket. Vad roligt att vara här.
Man kan ju känna en djup tacksamhet över människor som Kina, Lena, som gör ett sånt oerhört viktigt jobb i den tid vi lever i.
Verkligen.
Tack snälla Kina för att du ställde upp på den här intervjun. Och nu, Lena, ska du alldeles strax få berätta om en rövhatt.
Mm-hmm.
Men innan dess ska vi passa på att skicka med våra lyssnare lite samhällsinformation.
Ett VMA.
Ett VMA. Precis. Mm. Var är man?
Kan inte du låta som Hesa Fredrik när du kör den här VMAt? Det vore för mig guld.
Det skulle vara om Daniel kan hjälpa mig lite på traven. Ska vi testa?
Ja, det tycker jag.
För bästa
Nej.
Nu har du Gustav Färning helt plötsligt.
Ja, kommer inte på riktigt. Vad är det jag brukar säga på VMAt?
Vi tycker att ni ska gå in på Instagram på Ljungdal och Ginghede och ta del av allt härligt som vi bjuder på där. Och vill ni komma i kontakt med oss så blir det mejl på hej@ljungdahlochjinghede.se.
Perfekt, det där gjorde du bra. Nu är det fan min tur, det är dags för en rövhatt.
Ja, kliv in i matchen nu, Ljungdahl.
Lenas rövhatt.
Okej. Idag kommer jag hålla mig på tema.
Mm.
Det blir en snabb, nej det blir inte en snabb, det blir en naggande god rövhatt. För att du som är en beläst kvinna, vet du vad fobi, vad fobi betyder?
Nej, inte vad det betyder ursprungligen, vet du vad det innebär så att säga?
Det är bra. Jag kan säga att det kommer från grekiskan phobos, som betyder skräck.
Mm, det låter rimligt.
Och om man då ska beskriva en fobi så är det en intensiv och irrationell rädsla för något.
Mm,
då ska jag dra några grejer som jag ibland kanske har lite svårt att förstå. Att man kan, jag är ju själv fobisk för bananer. Det kanske är, det är väldigt intensivt. Tämligen irrationellt.
Mm. Det kan man säga.
Det kan man säga. Jag kan säga några andra som är märkliga och svårförståeliga. Men ändå, jag accepterar dem. Jag drar några stycken här nu. Man kan till exempel ha fobi för paddor. Bufonofobi.
Ja.
Man kan ha fobi för trådar. Dendrofobi.
Just det. Ja,
det kan ju du säga. Har du som tandläkare sagt det till någon när de är dåliga på att flossa? Har du lite dendrofobi?
Nej, det sjuka är att de flesta som har svårighet att flossa och ens komma till tandläkaren lider ju ofta av odontofobi.
Ja, exakt. De är rädda för dig.
Mm.
Vilket man kan förstå.
Mm.
För att inte tala om genufobi. Rädsla för knän.
Jaha, ser man på, ja. Spännande.
Då skulle man kunna tro att den skulle ha hetat patellofobi. Det hade varit roligare.
Ja, definitivt.
Ja. Sen har vi ju då nomofobi. Det är det du lider av.
Aha.
Rädsla att vara utan mobiltelefonkontakt.
Ja, det var ju den där första du sa.
Nej, det var paddor.
Ja, just det.
Ja, okej, jag fattar. Just det, jag glömde att du var en 40-talist gubbe från Göteborg också. Och sen har vi ju fobofobi.
Jaha, att vara rädd.
Ja, rädd för fobier.
Mm.
Men nu kommer min favorit. Hexakosiohexekontahexafobi.
Oj! Vad mycket sexor där, va?
En irrationell och intensiv rädsla för siffran 666.
Ja, just det. Fasen vad speciellt.
Det är trist om man har den och ska uttala sin fobi lite på fyllan någon gång.
Ja, dels det, men jag undrar också hur relevant egentligen den här fobin är. Är det verkligen
den är ju jobbig om man är satanist.
Ja, jo precis. Det är ju lite kontraproduktivt på något sätt.
Ja.
Det är det ju. Men om man inte är det så tänker jag att det kanske inte är ett jätteproblem ändå.
Nej, nej. Ja. Nu kommer då själva rövhatteriet.
Ja, okej. Okay. Ja. Jag är så spänd nu.
Det här hittills, det har varit lite så här, det är lite märkligt. Du är en jävligt konstig person bara.
Mm,
förmodligen är det något ytterligare fel på dig, tänker jag. Om du har det här. Men, nu kommer vi till homofobi.
Mm.
Funkofobi. Mm. Alltså funktionsnedsättningsfobi.
Mm.
Ja.
Mm.
Islamofobi.
Mm.
Xenofobi. Alltså fobi för främlingar. Mm. Gynofobi.
Mm.
Kvinnor. Och transfobi. Nu hissar jag upp rövhetsflaggan. För du är inte rädd. Du är dum i huvudet.
Ja.
Det är inte en rädsla. Jag fattar nej, inte ens hur man kan sätta upp. Du är inte rädd. Du är dum i huvudet. Du är en jävla rövhatt.
Det borde heta fördomsfobi.
Att du är rädd för fördomar.
Nej men alltså. Du kan inte hantera dina fördomar. Det är det som väcker hatet i dig.
Fördomshanteringsintolerans.
Ja, kanske låter bättre.
Jag är fördom.
Ja, precis. Jag är fördom.
Ja. Nej, men alltså det här är ju, och jag kunde inte välja någon annan rövhatt idag än just det. Alltså nej, du är inte rädd för homosexuella. Du är dum i huvudet. Jag tycker inte att man ska få...
Det är lite, förstår jag det rätt om du tycker att det här är lite så här förmildrande? Alltså att, ja, men, att rädsla är någonting som man kan känna sympati för.
Ja, men
om rädslan innebär att du är en rövhatt mot en annan människa, då är det väldigt svårt att känna sympati för den människan ju.
Är du verkligen rädd eller är du bara ett as? Alltså fobi... Okej, jag kan tänka mig att fobi för kvinnor. Ja, där kommer en kvinna och så känner jag bara en irrationell och intensiv rädsla. För att där kommer en kvinna. Ja, men då tycker jag att då ska du ta den rädslan och så ska du springa och gömma dig varje gång du ser en kvinna. Det är bättre. Om du ser en homosexuell och känner, oh, vad jag blir fobisk. Då bestämmer vi att då går du hem och så låser du din dörr från insidan. Och sen äter du upp nyckeln. Och sen kan du lägga dig som Tutankhamon på marken och tänka som sista grej, jag är en rövhatt.
Ja, det tycker jag låter som en utomordentligt bra idé. För jag tycker det är så fullkomligt obegripligt hur man kan rikta hat mot en grupp människor som älskar andra människor.
Ja.
Alltså, kan vi bara fundera lite grann på det? Smaka på det.
Ja.
Det är så dumt bara, så att jag känner mig nästan... Jag får nästan lite handsvett här nu när jag
också tänker på det. Också att hata någon för var de kommer ifrån. Fy fan, alltså, jag känner sånt hat för dig. Örebro!
Ja.
Vad ska du hit till Stockholm och göra?
Precis, du kan vara där med din svamp. Du och din svamp kan vara där i Örebro. Där hör ni hemma.
Nej, alltså vi utmärker er alla, ni som lyssnar på det här och som lider av gynofobi eller homofobi eller funkofobi. Du får nu du kan brodera ett eget emblem, ärkerövhatt. Och så går vi vidare i vårt
liv. Just det, jag är en ärkerövhatt.
Ja.
Ja, där har vi något.
Så är det, och med det inte för minst, man måste fortfarande såklart jobba mot det här, för tyvärr så finns ju de överallt, ta mig fan. Det var den här veckan, Anna.
Ja, det var det. Tack för den här rövhatsdragningen. Den var väldigt bra idag, tycker jag. Väldigt tänkvärd.
Ja, hexa, kosio, hexe, konta, hexe, fobi. Vi tar det som en liten sorti. Allihopa, en gång till. Nej, jag skojar bara.
Allihopa i kör. Nej, underbart. Hörrni, ta hand om varandra där ute. Och sluta aldrig älska varandra.
Nej. Och så ses vi på lördag på Instagram live 11:15. Sätt oss i bikupa och diskutera här.
Ja, det ser jag fram emot.
Hej då.
Bye.
Thank you.